Hur mår du idag?
Jag mår bra, tack. Härligt. Vill du veta vilken styrka jag har på mitt kaffe?
Jättegärna.
Ja, det var ju du som gjorde det.
Ja, jag tänkte att vi skulle radiolossas lite.
Ja, 4 av 5 i alla fall.
4 av 5.
Så det är inte så starkt att jag behöver det, men det är starkt för att det är kul.
Mm. Och det är som på en 5-gradig... det är så knark. På en 5-gradig skala då, hur gott var det?
Ja, men det var gott. Det var ändå en... Jag är ju en sån konstig person som gillar maskinkaffe.
Oh.
Jag fattar inte vad folk gnäller på. Jag tycker ärligt att så här Mocha Master kaffe, jag har en Mocha Master hemma, så att jag menar no shade. Men jag tycker att det kan bli så här strävt och beskt. Men jag utgår från att så här, det är nog så kaffe ska smaka.
För det är den lite vuxna smaken. Det är lite som en mörk choklad. Ju mörkare den blir, desto bäskare är och desto vuxnare är att gilla det.
Exakt, och framförallt om du inte har mjölk i. Jag måste ha mjölk i. Jättegärna snabb kaffe. Det tycker jag ger en så här varm och rund smak.
Mm. Percolatorkaffe kan jag kontra med. Det tycker jag är riktigt härligt.
Ja, var skulle du placera det någonstans mellan... inte på skalan snabbkaffe till Mocha Master, men kanske i spektrat kaffe. Mm.
Spektrat kaffe skulle jag nog säga, jag skulle skatta det väldigt högt bara baserat på inte abstinensbesvär. Varför är det ordet jag får upp i mitt huvud? Inte auktoritet. Gud, vad heter det när man har affektionsvärde?
Ja. Abstinensbesvär.
Det var första som poppade upp hjärnan på mig.
Du bara, tänk på ett ord som börjar på A. Abstinensbesvär.
Auktoritet. Gudomlig auktoritet. Så jag skulle väl skatta det kanske en 4 av 5.
Okej.
Det var inte den skalan du sa att
nej,
jag skulle använda.
Nej, absolut.
Jag skulle använda ett spektra. Okej, okay, men tänk dig 4 av 5 av kaffe.
Jo, men jag tänker såhär, inte så här, hur gott är det, utan... var någonstans, alltså så här, om du tar in alla parametrar som smak, om du jämför med typ snabbkaffe och Mocha Master och status.
Ja, men det kanske är en ganska bra skala där om man tänker snabbkaffe till Mocha Master, för det är ungefär så jag tycker att från det äckligaste till det godaste.
Ja.
Och där hamnar det här någonstans kring det godaste, kanske snäppet förbi också.
Det är
så. Okay. Tycker det är så härligt. Det kan jag dricka svart också. Men det är väl så här kalkigt och härligt och gojsigt att den där jävla perkulatorn har ingen rengjort på 25 år.
Det känns som att det finns ju visst kaffe som jag förknippar med äldre. Eller som jag förknippar med fik som har gammeldags inredning.
Mm.
Som kanske finns på en kullerstensgata, vad vet jag. Som kan drickas ur väldigt små kaffekoppar som gärna är gjorda i någon form av fint porslin. Och när jag säger fint så menar jag på att det är skört.
Tunt,
liksom, och
skört.
Bräckligt. Typ. Och att det här... att man kan se att det är den här typen av kaffe för att det är nästan lite genomskinligt i kanterna. Kaffet jag gör i min Mocha Master, eller för den delen när jag dricker snabbkaffe, det är ju tjockt, det är ju svart. Det har ju liksom en intakt färg. Medan det här kaffet är lite tunnare. Och jag vet inte om det bara är att de spär ut det för att man är på kafé och de är snåla. Eller om det är någon så här finare typ av kaffe.
Någon finare typ av kaffe, eller så är det bara någon gammal kärring där som har stått och kokat det där på gammalt vis. Och så ska man dricka det där på fatet med en sockerbit på. Så här.
Men då slog det mig så här, är det kanske percolatorkaffe?
För det är det nog.
Du har ju väldigt fina gamla muggar och jag kan tänka mig att jag skulle vilja dricka precis sånt här kaffe som är lite genomskinligt i kanten.
Just ja.
I dina muggar.
Mina muggar som min pojkvän vägrar dricka ur för att de är så dyra.
Just det, exakt. Anyway, bra snack.
Anyways, jättebra snack. Då var vi igång. Just det, jag också. Jag mår jättebra. Jag mår toppen. Det är inte så mycket mer att säga. Cut. Men någon kaffe. Nu, du, är det dags för någonting. När vi spelar in det här så är det ju fortfarande precis innan midsommar.
Mm.
Och midsommar är ju en sån där härlig tid, va, i svensk svenskt sommarliv, ja. Så här, fuck it att det är corona och man måste stanna hemma. Det finns ändå något trollskt i att binda sina kransar och lägga blommor under kudden och ha det härligt. Och
just midsommar får ju mig att känna mig typ grundad i någon form av djup svenskhet. Skitsamma att mina förfäder absolut inte kommer från Sverige. Men det, jag känner mig sällan så svensk som när jag firar midsommar och får liksom... Men det är någonting också med att det är den längsta dagen på året. Precis. Att vi är så bläst här uppe i norr att solen går fucking inte ner.
Nej.
Den är kvar.
Exakt.
Det är så... Det är trollskt. Precis det ordet som du sa.
Trollskt, precis det ordet. Vi ska prata om trollska saker.
Fan,
vi ska prata om
kul.
Svensk folktro.
Det här tycker jag är spännande. För att, jag vet inte med dig Gustav, men min barndom är ju ganska präglad av... svensk folktro.
Mm, jättemycket min också. Jag kommer från en gammal spelmanssläkt där man har gnidit på både fioler och nyckelharpor i många hundra år. Och när jag var liten och spelade teater så spelade jag det i en gammal vallonsmedja och där fanns det jättemycket inslag av trolldom. Mm. Så att det har varit väldigt tongivande för mig också. Så jag är superexalterad över att vi ska... snacka lite om det.
Ja, okej, okay, jag tar tillbaka det. Min släkt har inte spelat nyckelharpa. Vi har aldrig haft på oss folkdräkt. Och det som har präglat mig med folktro, det är vad jag läste i Bamse. Helt ärligt. Jag vet inte hur många gånger de skrev serier om Näcken. Och jag bara, oh my god. Det,
okay.
Jag är präglad av en Bamse-tidning.
Du...
Jag är präglad av Rune Andreasson.
Ja,
det ska sägas. Men jag blev hårt präglad.
Ja, det är helt okej. Jag tänker att det är nog ganska få som kan relatera till min super... alltså så här 400-500 år av nyckelharpspel i bakgrunden och vättar i hörnovrår. Mm. Men du är välkommen till samtalet.
Tack.
Ändå.
Tack.
Kul att du är här.
Men vadå, hur artade det här sig? Alltså, pratade ni någonsin med vättarna i huset? Eller hur artade sig folktron i ditt liv, din uppväxt?
Det var väl mest att det fanns omkring en hela tiden. Vi hade inte någon specifik ritual så att vi var så här, nu ska vi lämna ut någonting till vätten. Utan det var mer att åkte man på vägen genom skogen så var det väldigt roligt att man nämnde någonting om det. Bygden som jag spenderade mina tonår i och där min farmor bodde och min släkt har bott i 100 år. Det är en gammal vallon byggd och det har varit mycket kolmilor där och folk som har jobbat i skogen och folk som har jobbat i smedjan. Och då finns det en väldigt tydlig koppling till folktro därför att det är så mycket som har att göra med vidskepelse. Mm. De här gamla berättelserna har ju ofta använts för att avskräcka eller förklara att gå inte in i skogen för att då kommer en vätte efter dig. Är mycket lättare att förklara än att säga gå inte in i skogen, punkt. Det kan vara farligt.
Mm.
Det är lite så det liksom har varit i min uppväxt. Och sen då jättemycket att jag spelade teater där i 4, 5, 6 år. Där vi gjorde en pjäs om smeder, där berättarna var väsen. Och en om bäckahästen, som handlade om en mytologisk varelse som vi ska prata lite mer om.
Alltså bäckahästen är ju en av de grejerna som jag liksom... en i vuxen ålder kan få rysningar av.
Visst.
Att det är så gravt obehagligt med detta väsen.
Ja, nej, jag tycker det är en av mina favorithistorier.
Mm. Vill du berätta den?
Ska jag dra?
Ja.
Jag berättar en saga. Här kommer en berättelse om bäckahästen. Det är sommarlov och du är 10 år gammal. Du bor på landet. Huset är omgivet av ko- och hästhagar. Om dagarna driver du runt med bästa kompisen Lisa, ni plaskar i ån och springer på åkrarna, flyger drake och hoppar studsmatta. Du och dina föräldrar har precis ätit kvällsmat och när du lämnar köksbordet ropar mamma efter dig att du ska vara försiktig om ni ska leka vid vattnet. Så att inte Näcken tar dig, är det sista du hör innan du springer ner för trätrappan. Du och Lisa ska ut och leka och precis som ni har bestämt så står hon redan vid vägrenen och väntar på dig. Hon vinkar glatt och ni börjar er vandring. Gruset knastrar under era sommarbruna fötter och snart kommer ni till den lilla gläntan där ån förvandlas till 2 små vattenfall och fortsätter vidare genom skogen. Näckrosorna blommar och luften står nästan helt stilla när ni kommer ner till vattnet. Det nästan lyser grönt från träden och när ni har nått vattenbrynet börjar ni leka. Ni kastar macka och hoppar från sten till sten. Efter en stund blir du trött och ropar till Lisa att du ska sätta dig ett slag. Lisa nickar och hoppar koncentrerat vidare. Inte nudda mark. Du hittar en plats vid åkanten. Tar av dig skorna och sjunker ner. En liten blank stålbit ligger på marken och du plockar upp den. Börjar riva lite i gräset och låtsas att det är en riktig kniv. Snart fightas du mot både banditer och drakar. När du lekt med stålbiten en stund tittar du upp mot Lisa igen. Och till din förvåning står hon ute i vattnet. Men Lisa är inte ensam. Hon står ansikte mot ansikte med en stor, vit häst. Du blir paff. Du har inte hört dess hovar, inte sett hur den närmat sig och du ser inte heller någon ryttare i närheten. Lisas lilla hand stryker över hästens mule. Hon ser helt förtrollad ut och lyssnar inte när du säger hennes namn. Först tyst, men sen högre och högre. Lisa! Lisa! Du reser dig försiktigt upp och grabbar instinktivt tag i den lilla stålbiten. Det blixtrar till i hästens mun. Du ser hur sylvassa tänder i flera rader avtecknar sig mot den svarta tungan. Den långa manen hänger nästan ner till vattenytan. Du följer huvudet med blicken längs med nacken. Skräcken tar tag i dig när du ser ryggen. För på ryggen sitter det redan 5 barn. De är helt tysta. De håller i sig varsin tuss av manen och tittar rakt fram, in i hästens bakhuvud. Lisa verkar inte se de andra barnen. Istället backar hon, lugnt och sansat, några steg bort från hästen som böjer på benen och sänker sig mot marken. Först förstår du inte vad som händer, men innan du vet ordet av sitter din bästa vän på hästens rygg. Hästens ryggrad blir med några knyckande rörelser längre, som att den gjort plats för det nya barnet. Du försöker skrika men inget ljud hörs förutom vattenfallet som pålar och pärlar. Så plötsligt börjar rösten fungera. Hoppa av, ropar du. Och det plötsliga ljudet spränger som ett pistolskott över vattenytan. Hästen vänder långsamt på huvudet. Den får syn på dig. Den stirrar. Lisa, du måste hoppa av, skriker du och tar några snubblande steg framåt. Hästen reagerar blixtsnabbt. Den springer, den nästan flyger fram över vattnet och sanden, rakt emot dig. Men lika snabbt som den börjat springa stannar den och står, frustandes, en meter ifrån dig. Den stirrar stint på dig med tomma ögonhålor. Sen tittar den ner på marken. Upp på dig, ner på marken. Mellan er ligger den lilla stålbiten. Innan du vet ordet av vänder hästen och dyker rakt ner i vatten med din bästa vän på ryggen. Det sista du ser av henne är hennes ljusblå sommarsandaler. Du berättar om det här för din psykolog nästan 25 år senare. Hen tar det inte på allvar, tror att du drömt eller tagit på dig skulden för Lisas drunkning genom att hitta på en egen historia. Men du vet. Du vet att den kvällen träffade du Bäckahästen.
Nej. Har du skrivit det här?
Jag har skrivit det här.
Fuck vad bra du är, Gustav.
Tack.
Jävlar.
Tack.
Riktigt jävla obehagligt.
Jättebra, kul. Det här är liksom en historia som jag är lite uppvuxen med då, eftersom runt bygden där jag är uppvuxen så har det funnits mycket vatten och mycket skogar och då har det funnits sina tillhörande historier för att man ska hålla sig därifrån.
Men det faktum att Bäckahästen kan bära hur många barn som helst på sin rygg och bara bli längre och längre och lockar upp dem för att dränka dem.
Ja, då.
Det är något så obehagligt.
Det är så jävla äckligt. Ja. Jag tänker att det är en så himla effektiv historia att dra. För att det är också så här, hästen är ju vacker när man ser den först. Man tittar på den, barn vill, det är en häst. De bara, åh, jag vill rida på den
och
där
den
hästen.
Och den är vit och vacker. Den beskrivs alltid som den här vackra,
exakt,
nästan lysande. Mm.
Precis.
Hästen.
Ja, nej, men så det här har ju varit en sån historia som har balanserats mot den som handlar om Näcken, som är ett väsen i samma geografiska område, eller man ska säga, samma terräng rör han sig i.
Ja, och Näcken är nog den person, eller vad man ska säga, i nordisk folktro som jag känner bäst, tror jag. För att, jag menar, det var liksom i Barna i Bullerbyn. Det är något avsnitt när de ska ut i någon ska ut i, de ska ut i skogen liksom, och till och de, Lasse eller vad han heter, har liksom sagt att så här, han har sett Näcken sitta där och han ska gå i förväg för att kolla, och där kommer de och de är skitnervösa, och så ser de någon då som sitter naken ute i vattnet och spelar fiol, och de blir skräckslagna och jag blir skräckslagen, och sen så är det Lasse som vänder sig om och sjunger någonting om att så här, kan skrämma dumma barn typ.
Och jag hör den rösten i mitt huvud nu när han sjunger det.
Men Näcken är också en sån obehaglig liksom, man som han sitter naken och spelar fiol. Han är väldigt skicklig musiker.
Exakt.
Som ofta sitter ute i ett vattendrag. Och han spelar på en fiol för att locka till sig människor, ofta unga kvinnor. Mm. Att han liksom förför dem med sin musik för att sen dra ner dem i vattnet och dränka dem. Det var ju så roligt med Näcken, för jag trodde också att det var att var du en riktigt skicklig spelman så hade du lärt dig av Näcken och då var du inte riktigt att lita på. Eller så Exakt. Kunde man muta Näcken, att om du gav honom en död katt eller en svart katt eller om den, ja, kanske var både död och svart, vad vet jag.
Den var död och svart.
Då skulle Näcken lära dig att spela Precis. Som han kunde. Men nu när vi pratar om det här så dyker det upp en till bild som jag har lärt mig av Bamse i huvudet. Och det här har inte ens, det här kommer jag på nu. Men vad hette han som hade som en, är det här kanske asiatisk, lite kinesisk mytologi kanske? Att det finns någon som har som en kopp på huvudet. Som är, har exakt samma funktion som Näcken, han vill bara dränka skiten ur dig. Men att om du bugar dig för honom, så kommer han buga sig och då rinner vattnet ur koppen han har på huvudet. Och då försvinner hans magiska krafter. Så då kan du fly från honom medan han fyller
ja,
på koppen.
Det känner jag igen jättemycket. Jag vet inte, men det måste ju vara motsvarande historia.
Jag tror, det är säkert någon annan liksom kultursversion ja. Av Näcken. För Näcken förlorar ju sin makt om man tilltalar honom vid namn.
Exakt.
Om man säger hej Näcken ja. Eller Näcka, jag vet inte. Vi ska gå och nattbada, vi ska Näcka. Näcken bara springer iväg.
Ja, nej men precis. Det, för det finns ju motsvarande historier om bäckahästen också i andra kulturer.
Ja.
Jag tror det är skotsk kultur som har kelpier, tror jag.
Ja, exakt.
Heter.
Ja, just det.
Där det blir liksom samma historia med ungefär samma... Man har ju ungefär samma problem i olika delar av världen. Så då har man olika historier för att beskriva de problemen.
Jag måste bara googla den här koppmänniskan.
Där jag kommer ifrån så kallar man Näcken strömkarn.
Strömkarn?
Strömkarlen.
Låter nästan lite gotländska.
Det är nästan lite gotländska, men det är Värmland och Uppland har strömkarn. Det är lite mer redigt än en jävla Näck som sitter där.
Jag kunde inte hitta på en snabb googling. Skitsamma, jättespännande i alla fall. Men något annat, det är ju mycket som kretsar kring Gotland just i mytologi och att det fortfarande är många gamla så här, spökhistorier som härstammar från Gotland. Och mitt ex är ju gotlänning och han var den som introducerade mig för Dismaunda Jordi eller något sånt, kanske det heter på gutiska. Men de små under jorden. Och att det här fortfarande tydligen är en grej på Gotland. Att man, det är så självklart att det finns små människor som bor under jorden. Slash i någon parallell verklighet.
Visst.
Som är osynliga, men som lever där. Och att de ska man hålla sig på god fot.
Precis, det var det jag tänkte fråga. För det är att man vill gärna hålla dem på gott humör.
Ja, exakt. Och det finns tydligen många ord för Dismaunda Jordi. Förlåt alla gotlänningar som lyssnar på det här. Men jag gillar, det är någonting så här väldigt härligt. Med, liksom, det rullar skönt på tungan och säga Dismaunda Jordi.
Det är väl det enda man kan säga på gotländska förutom Gotland.
Ja, eller Stingdyr i Dragonbaini. Eller good skating bini. Jag har lärt mig jättemycket matnyttig gotländska av att ha varit ihop med en gotlänning. Men att de små under jorden också kallas vittror eller vättar beroende på var i Sverige man befinner sig. Och att det här tycker jag är något så kopiöst jävla obehagligt, för att det handlar liksom om att det är väl lite man är lite oense om de bor bokstavligt talat under jorden. De allra flesta pratar väl om att de här bor typ kanske på husknuten eller under en sten eller bakom ett träd. Eller de kan bo lite överallt, men i och med att de är osynliga så är också deras hem osynliga. Så att förr i tiden, om man kanske skulle hälla ut kokande vatten, då ropade man alltid, se upp där nere, om man kanske hällde ut det ur ett fönster.
Mm.
Så att vättarna hade möjlighet att flytta på sig. Precis. För att man ville hålla dem på sin goda sida. Liksom. Att de kunde hjälpa en med saker. Om någonting försvann så kunde de hitta hitta det åt den. Eller de kunde liksom få korna att mjölka bra. Eller tvärtom för den delen, om man gjorde något elakt mot dem. Om man kanske byggde sitt hus där det fanns ett hus, ett hem för vittror eller vättar eller vad man nu kallar dem. Så var man ibland tvungen att flytta hela sitt hus för att man kanske hade så mycket otur. Och då tänkte man, men gud, vi har ju byggt huset där vättarna bor. Och det får vi ju inte göra. Och att de här då, i de allra flesta fallen skulle vättarna och vittrorna vara osynliga. Att de är omöjliga att se. Men i vissa fall så hävdar man då att de ser ut precis som människor. Och att de kan vara liksom både fina och fula och liksom allting på samma gång. Så att man behöver inte nödvändigtvis veta att det är en vätte man ser. Och det här ser ju jag, det är ju lite creepy. De kunde liksom vara fina eller fula eller bara se helt vanliga ut. Så att man trodde ju ofta att om man såg en sån att det var en vanlig människa. Men man kunde ju aldrig riktigt veta helt säkert. Och vissa då beskriver att de var lite småväxta. Att man hade sett kanske en liten gumma eller en liten gubbe springa över gården i en jävla fart. För att sen bara försvinna upp i, liksom, upp i intet. Och att vissa liksom säger att de klädde sig som människor, men andra säger att de alltid var kanske gråklädda eller rödklädda eller kanske hade som en toppluva. Och nu har ju inte jag grottat ner mig djupare i det här, men det här låter ju som därifrån våran bild av tomten kommer. För de kallas ju ofta för tomtar. Precis, också, hustomtar. Och troll. Och de var ju liksom i de första avbildningarna hade de ju gråa kläder på sig och var lite mindre i växten.
Ja,
hustomtarna,
precis.
Som sen blev jultomten.
För några år sedan läste jag en bok som heter Vätten av Mikael Strömberg.
Mm.
Den tyckte jag var riktigt obehaglig. Om man är sugen på att läsa någonting som ändå sätter det här i nutid, så kan man kika på den. Det handlar om de gör en vätte förbannad på väg hem på E4 som följer dem hem.
Men usch, vad äckligt.
Yes. En sak som jag tycker är ganska nice med svensk folktro är att det är ändå så här, nu kanske jag har mina selektiva feministglasögon på mig också, men jag tycker att figurerna är ganska jämställda. Alla är lika taskiga. Det är liksom inte så här att det är alltid kvinnorna som är de man inte kan lita på.
Nej.
Utan det är liksom, alla är helt opålitliga. Och min favorit...
Alla är helt odrägliga.
Ja, exakt. Det är lite så liksom, svenskheten själv, liksom, jag är rimlig, alla andra är orimliga. Min favoritkvinna i sammanhanget är Skogsråt.
Okej, vem är hon då?
Skogens härskarinna. Hon är en badass bitch. I'm a boss, I'm a bitch.
Lyssna på
det här. Så himla bra. Hon jobbar liknande som Näcken, men hon jobbar ju framförallt i skogen. Och hon lockar vandrare och folk som jobbar där. Mm. Och hånullar dem.
Oh, det är lite som skogens sjöjungfru, kanske.
Ja, men precis. Ja, exakt. Hon konullar dem.
She's a sexy mofo.
Framsidan, men i bak så är hon vidrig.
Åh, det är hon!
Ja, hon har ju hål i ryggen.
Hon träffade jag på häromdagen.
På tunnelbanan. Hon
fick man åka av.
Förlåt, nu stötte jag till mikrofonen också. Okej. Okay. Ah, nej, men hon Hon är supersexy foxy lady.
Mm.
Men så tittar man i bak och så finns det lite olika versioner av vad man hittar.
Hon är memen. If you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best.
Exakt, ja, precis. Och get you a girl that can do both.
Ja, exakt.
För hon har liksom hål i ryggen och eller rävsvans och eller hästfot och eller bockfot. Så
ja,
att hon kan liksom
inte?
Ja, men hon är en flexibel kvinna.
Ja.
Hon kan väl göra allt som männen kan. Näcken kan också skifta skepnad. Den som har haft sexuellt umgänge med den här skogshuldran, som hon också kallas i Norge bland annat och på ställena ställen i
Skogshoran
Sverige.
Skogshoran kallar de henne på svenska gymnasieskolor.
Jesus! Ja.
Ja.
den som då har haft sexuellt umgänge med den här, jag vill inte säga kvinnan, men detta kvinnliga väsen, de blir inbundna och fåordiga och vill inte alls, de blir liksom helt socialt inkompetenta, så att det är så man kan märka att någon ligger, liksom ligger med henne, har slagit sig i lag med henne. Och om man håller sig väl med henne så går ju alltid toppen. Men om man råkar vara otrogen mot henne, då blir det ju bara pest och pina.
Om du börjar ligga med någon annan än henne?
Ja, exakt. Oj, oj, oj. Då kommer det bli liksom olycka på olycka på olycka. Aj, aj, aj. Hon är liksom inte ett bra ex.
Overly attached girlfriend!
Ja, det är skogsrået. Så. Ja, men hon kunde till exempel blåsa ner i ens busspipa och då såg hon till att vapnet aldrig missade det man sköt på. Men hon såg till att bussen alltid missade hennes egna ridälgar som hon brukade åka på.
Jaha, så att hon såg till så att man höll sig på hennes goda sida samtidigt som hon gav en liten fördel.
Ja, men precis. För hon kunde ge fördelar just när det gällde jakt och så. I vissa versioner av skogsrået så hade hon boskap själv. Hon hade även en hund i vissa delar av Sverige.
Men gav hon detta till de som redan hade konulat henne? Eller gav hon bara det till lite random?
Jag tror att man hade lite
jaktlycka och då var thank you.
Exakt, precis. Man kanske flörtade lite med henne och då kunde hon bara säga, men vad fan, jag är väl schysst då. Kom igen, ta en för laget. Och så blåste hon lite grann.
Nice.
Ja, det finns historier också om att asaguden Oden hyste ganska mycket agg mot skogsrået och jagade henne som villebråd. Då var det hon som blev jagad med bussen som heter Odens jakt. Det är beskrivet i flera delar av Europa, fast med olika ledare för den här jakten då, olika föremål för jakten.
Coolt!
Har du något mer?
Ja, men alltså, jag hittade ju, alltså, det finns ju hur mycket som helst. Jag tänkte bara att jag skulle läsa upp det som står på Wikipedia om man går in på sidan om folktro. För vi var ju liksom inte lite vidskepliga förr i tiden, utan det stod ju härligt. Det fanns ju fan folk överallt som man inte kunde se med blott ögat. Jag hade varit livrädd. Men jag ska läsa, så här står det. Inom den nordiska folktron finns en mängd olika väsen, varav några går under beteckningen oknytt. En del av dessa trodde man kunde göra sig osynliga eller genom förtrollning byta gestalt. Vid gården fanns vättar eller en gårdstomte. I skogen rådde skogsrået och i bergen bodde trollen. Nere på dalgångarnas sanka ängar samlades skira älvor till dans i skymningen. Gotland hade ett särskilt skogsväsen som kallades bysen. I vattendrag och sjöar vistades näcken, bäckahästen och sjörået. Naturen var besjälad med rådare som var och en rådde inom sitt speciella område. Lyktgubbarna vaktade ägornas rågränser, och inom fäbokulturen i norra och mellersta Sverige höll vittrorna till. I Norge huldran. Bland Islands väsen var alverna de vanligaste och där är folktron ännu så utbredd att man till och med tar hänsyn till alvernas boningar när man bygger nya vägar. Till de gestalter som ibland kunde vara hjälpsamma hörde gårdstomten, skogsrået, gruvrået och kvarngubben. Om de däremot kände sig missnöjda kunde de åsamka skadegörelse. Förtrollade föremål som bjäror eller mjölkharar tillverkades av trollkunniga packor för att tjuvmjölka grannens kor. Några väsen som uppträder i djurgestalt är förutom bäckahästen, varulven, gloson, kyrkogrimen och lindormen.
Wow! Alltså, lindormen var länge sedan.
Tar aldrig slut. Vad är lindormen för
någonting? Lindormen är ett sagomonster i nordeuropeisk folktro. Det finns två skilda versioner av det här. Den ena är en förtrollad prins och ganska gullig. Uh-huh. Och den andra är en liten fära.
En liten fitta?
Ja, okay. Ja, exakt. Som är ganska elak. Men de är... jag vet inte om det är fåtal eller om det är flera runstenar. Du vet att det brukar vara en orm där. Den är det.
Är det den?
Yes.
Men tar den form av en prins?
Den kan göra det i en av de två versionerna som finns då.
I det andra fallet tar den form av ett faktiskt underliv.
Exakt, precis. Den största ormen av dem alla, Taylor Swift. den är ondsint och farlig.
Vad heter sådana sexleksaker för män? Flashlight. Flashlight. Nej men här ligger en liten. Nej men det är ju Lindormen.
Exakt.
Ha ha ha.
Förtrolla sig så att den såg ut som en jungfru som man skulle typ rädda.
Mm.
Och sen så förvandlades till ett riktigt as.
Vad gjorde det aset då? Allmänt dryg.
Ja, det står bara att de är onda.
Ja, jättebra.
Jättebra. Nu fick vi ju en ganska bra genomgång av dig här på alla de olika monstrarna i Sverige. En objektiv översikt över de olika sakerna som finns i vår natur och så. Jag skulle jättegärna vilja berätta om hur det kan gå när man har riktigt, 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 riktigt otur.
Okej.
Back in the days när du och jag började spela in podden så finns det ett ganska tidigt avsnitt när jag sjunger Horga-låten. Horga-låten är baserad på Horga-sägnen.
Har du sjungit en låt?
Jag har sjungit en låt back in the day som var min favoritlåt när jag var liten. Jag tänkte
vänta.
Ja visst, ja. Det är folkmusik. Mm. Så jag tänker att jag läser den för dig.
Do it.
Det är sen lördagkväll. I byn Horga har traktens alla ungdomar lämnat sina gråtimrade hus och samlats för att dansa på logen. De skrattar och stojar, skämtar och lever runt. Tonerna från fiolen fyller den varma luften och stämningen är så där magisk som den bara kan vara en sommarkväll i Sverige. Då, helt plötsligt, mitt i en dans kliver en man fram ur skuggorna. Musiken tystnar. Främlingen är klädd i en fotsid rock och har en stor mörk hatt på huvudet. Ungdomarna sträcker på sig för att få en skymt av hans ansikte, men förgäves. Främlingen ber om att få låna fiolen och säger: "Här dansar den blå och här dansar den grå. Men på Horgaberget ska dansen stå." Mannen lyfter sedan fiolen mot hakan och börjar spela. De nya tonerna sprider sig som en löpeld genom ungdomarna. De har aldrig hört något liknande förr och de börjar genast dansa. Alla följer med den vilda polskan. Ingen kan motstå musiken och de snurrar runt, runt, runt i ring. Snabbare och snabbare går det och när de till slut blir trötta och vill sluta dansa märker de till sin förskräckelse att de inte kan. Folk skriker och gråter men spelmannen bara fortsätter spela. Vildare, galnare, snabbare går dansen och den fortsätter hela natten. När gryningen kommer börjar spelmannen dra sig ut från logen, ut i söndagsmorgonen. Bara en flicka blir kvar liggandes på dansgolvet. Hon som försökt varna dansarna för spelmannen. Ingen hade lyssnat när hon gråtandes hade pekat på spelmannens bockfot. I en ringlande långdans följer dansarna efter spelmannen upp på Horgaberget. Solen går upp. Runt, 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 snabbare och snabbare. En pojkes ena arm slits av. En flicka biter av sig tungan. Inte ens när ungdomarnas smalben ett efter ett knäcks och köttet faller av från deras kroppar slutar de att dansa. När kyrkklockorna ringer in till gudstjänst på söndagsmorgonen finns bara skeletten kvar av Horgas ungdomar fortfarande dansandes där uppe på berget. Spelmannen slutar inte spela förrän allihopa faller ner döda framför honom. Och det sägs att man än idag kan se märken efter ringdansen på Horgaberget. Och att om du vågar ge dig ut på berget när det är fullmåne så kommer du kunna höra musiken. Musiken från kvällen när djävulen själv bjöd upp till dans i Horga.
Alltså, varför är det så? Varför är de här? Alltså, det här är ju så overkligt. Det här är ju inte någonting som man kan relatera. Jag kan inte ligga i min säng på kvällen och vara rädd för att Horga-mannen ska komma för att han har fucking underkropp som en get. Och det finns inte. Men det är någonting med det här som skrämmer mig mer. Det är så, det här är liksom 10 gånger mer obehagligt än spökhistorier om bara så här spöken eller obehagliga saker.
Ja, det är ju någonting med att han påverkar hela gruppen så mycket och alla börjar dansa och de kan inte sluta.
Det är det där
medryckande. Ja, det här är en sån vandringssägen så att den har funnits i massa olika, olika versioner. Har tydligen sitt ursprung i Tyskland någonstans på 600-tal redan.
Men jäklar!
I Sverige kom det väl kanske någonstans 1700-tal tror jag att jag läste att den första uppdiktade versionen finns. Men då har de ju säkert berättat om den länge därefter. Så det är ju att man är rädd för djävulen helt enkelt.
Mm.
Det var inte kul.
Nej, det var inte kul.
Nej, det var allt.
Nice!
Moment of the week. Den vignetten har jag försökt jobba på.
Ja.
Jag har inte blivit klar.
Nej.
Den går bara, moment of the week. Jättebra.
Jag har ett moment of the week. Och det är att jag tänkte klaga lite.
Mm.
Och det är inte bara att jag tänkte klaga, utan jag tänkte även liksom attackera hela Sveriges samlade befolkning nu. Men jag har en fråga. Och det har med någonting väldigt somrigt att göra. Nämligen jordgubbar. Väldigt många gillar jordgubbar.
Mm.
Inte alla, jag ska inte dra alla över en kam. Men väldigt många gillar jordgubbar. Men sen är det någonstans som har kommit på att man kan lägga jordgubbar i en tallrik och sen hälla mjölk på. Och så ska det här tydligen vara det godaste som finns i hela världen. Och det här förstår inte jag. Jag vill ta det här fenomenet jordgubbar i mjölk. Och jag kan inte säga de orden utan att tänka på Campino, smaka som jordgubbar som plumsar ner i mjölk. Vet du vad det är för någonting?
Jag vet exakt vad det är, ja. Men jag tror att det är nedlagt för så här 15 år sedan. Jag tror inte de finns kvar.
Nej, men det där, Campino var ju en godis för er ungdomar
så var det liksom... Jag vill minnas det som det första liksom så här internationella godiset som var lite av B-status. Det var liksom inte så här Skittles eller liksom vad det nu kan tänkas vara.
Nej. Det var någonting som gick att köpa på typ Lidl. Det kom säkert från Tyskland eller någonting sånt. Det var inte USA-godis.
Nej, det var inte USA-godis. Liksom, det vet vi ju att det är det som är grejen.
Det är det som är grejen.
Det var tyskt och reklamfilmerna var dubbade.
Ja, och då var det någon som tog den här reklamfilmen där då, och Campino smakade ju typ så här grädde eller typ mjölk och hallon eller mjölk och jordgubb. Typ att det var som en swirl av vitt och rött.
Mm.
Och då i reklamen så hällde de ner jordgubbar i mjölk och då hade de lagt på någon sån jättefjantig dubbröst som sa:
pröva nya Campino. Det är som jordgubbar som plumsar ner i mjölk. Fy fan vad gott.
Vilket i sig är skitkul. Men det här, äter du jordgubbar i mjölk?
Nej,
liksom?
Absolut inte. Gud vad opraktiskt.
Men det är liksom inte att det är gott eller äckligt.
Nej, jag förstår.
Nej, alltså, nej.
Fy fan vad gott.
Det är som när folk är så här. Men någon har typ haft sex med en get och bara, och då upptäckte man att man kan få en sjukdom av det. Och man bara, hur har man ens tagit reda på det här? Varför har någon fått för sig att den ska göra det? Så tänker jag att det är med jordgubbar och mjölk. Varför har man...
Det var en brutal jämförelse. Och jag tror inte att jag förstår, men...
Det kanske var en överdrift.
Ja.
Men förstår du vad jag menar? Du vet när man bara så här, vi vet att det här är supergiftigt, typ. Eller nej, vet du vad? Okej. Så när man kom på att man ska äta musslor.
Fy fan vad gott.
Och man bara... Hur?
Why would you
varför?
Try that?
Why would you try that? Så
jo, men
tänker jag.
När man har någonting som är så gott som jordgubbar, varför skulle du bemöda dig med att äta det som flingor?
Mycket vill ha mer.
Varför, om det finns flingor, ät flingor. Varför ska du ha jordgubbar i mjölk? Kan du äta jordgubbarna och dricka ett glas mjölk? Varför måste jordgubbarna ligga i mjölken? Oh, det är det jag inte förstår. Och äta det med sked, att äta mjölk med sked... otympligt. Att äta jordgubbar med sked, de är för stora för sked, de kommer trilla av. Det är liksom inte, det är varken bekvämt, det blir inte godare med mjölken. Och det är bara någon fjantig jävla grej som svennar påstår att de gör varje sommar och att det är det som gör sommaren. Och jag säger nej!
Fy fan!
Nej, säger jag!
Jag slits av två hål.
Ha? Absolut, berätta mer.
Det ena är getens och det andra. Jag slits åt två håll.
Åh.
Och det ena är att jag vill hålla med dig väldigt mycket. Att det är helt jävla orimligt och det är som att äta musslor eller tidelag.
Ja, men jag vill bara säga då, jag tycker inte att det är som tidelag. Jag tycker bara att det är väldigt konstigt, otympligt. Och varför förstöra någonting som redan är gott?
Ja, men precis. Men å andra sidan då, så vill jag nästan vara lite tråkig. Får jag vara lite tråkig?
Ja,
vet du vad jag tror att det är? Jag tror inte att det här är ett nytt påfund. Jag tror att det här kan ha funnits länge.
Ja, och
att
why? Varför skulle min mormors mormor ha gjort det?
Sockerlag. Som ett slags tidigt sockerlag.
För att söta mjölken?
Söta jordgubbarna. Jordgubbar blir ju sura. Då tänker jag att man lägger dem i i mjölk för att det ska jämna ut smaken och bli lite sötare. För så kan man göra nämligen med, och nu blir jag jättetråkig, men absolut. Så här kan man också göra med frysta jordgubbar. Man kan koka upp en sockerlag och så lägger man dem där i och så smakar de lite godare när man äter dem.
I mjölk?
Nej, i sockerlag.
Ja, men var kommer mjölken ifrån?
Ett tidigt sockerlag. Innan man började importera socker så fick man ta
så
det från sina jätter.
Jag fattar inte, Gustav.
Mjölk är som... söt.
Va?
Mjölk är söt.
Det här håller inte jag med om. Är mjölk söt?
Mjölk är söt. För att jag är allergisk mot mjölksockret, vill jag påstå, laktos.
Men det finns ju massa andra söta grejer man skulle kunna...
Som vad?
Apelsinjuice.
Back in the days, fanns apelsiner i Sverige?
Nej, men man kanske gjorde rabarber fucking juice då.
Fanns rabarber
men
i Sverige?
Jordgubbarna är redan
rabarber
söta.
Blir också sura.
Jordgubbarna är ju redan söta.
Ja, fast de är ju inte alltid det. Du kanske bara har en väldigt tålig smaklökssamling som inte registrerar.
Det är inte citrusfrukt vi snackar om. Det är en röd liten.
Nej, men jag tänker bär, att det var back in the days.
Som är
days.
Känd för sin sötma.
Men back in the day så hade de ju inte GMO-framställda jordgubbar som har blivit sötare.
De behövde någonting som gjorde hål i tänderna på dem. Så att ja. Idag skulle vi kunna prata om vikten att borsta tänderna.
Äntligen
så att...
möts vi. Äntligen, förstår
ja,
du mig?
Jag ska ärligt säga att jag förstår inte. Men oavsett vilket så tycker jag att det är fjantigt att man... Jag ser ju på min Instagram folk jag följer, varje dag läggs det ut någon jävel som har ätit jordgubbar i Nej. Mjölk och som får så här 30 kommentarer om att åh gud, det är det godaste som finns, det är det här, nu är det sommar, nu vet man att det är sommar, man kan äta jordgubbar i mjölk. Man bara, jag Nej. Fattar inte varför du skulle vilja äta för det första jordgubbar med sked, för det andra jordgubbar med mjölk. Alltså,
fy fan vad gott.
Men blir man inte också förbannad på folk som äter semla med mjölk? Inte det är helt orimligt?
Att man dricker mjölk i ett glas eller lägger du semlan i
Man lägger semlan i mjölken.
Aldrig talas om, jag blir omedelbart provocerad.
Det är fruktansvärt.
Äckligt, sluta upp med det där.
Ja, avfölj.
Sluta äta mat som flingor om det inte är flingor.
De får avgå, du får avfölja.
Exakt.
Säg att jag tål inte det här.
Jag kommer följa noll personer.
För att alla älskar
alla
jordgubbar.
Alla älskar jordgubbar som plumsar ner i mjölk.
Okej, jag har ett annat moment of the week.
Ja.
Och det har lite mer tyngd skulle jag ändå vilja påstå. Ja. Men det är inte dåligt, utan det är tvärtom ganska bra. Och det är nästan ännu bättre än något jag har haft tidigare.
Ja.
Det är så här, Klara, att under våren så har jag gått i KBT och snart är den klar och jag mår
Oj!
Toppen! Mycket bättre nu. Japp.
Berätta mer.
Jag har gått i mitt livs första ordentligt inriktade uppstyrda behandling som inte bara har varit så här, kom hit och prata om dina känslor, utan så här, nu ska du jobba på det här nästa gång. När vi sitter här ska vi jobba med det här. Här har du
vad har du fått, eller du behöver inte säga vad, men hur har du fått jobba med det?
Hemuppgifter. Där jag ska fundera på saker, skriva ner saker. Mycket handlar om beteende och tankar. Så att man får liksom strukturera upp det i så här, när jag tänker så här så blir det så här och den här känslan får jag av det. Och så hittar man situationer där man bara, oh gud, jag tänkte inte ens på att jag fick ångest av det här. Fan vad lolligt, men bra att belysa det liksom. Och på något sätt så har det här nystat upp det här ångestgarnnystanet som jag bestod av. Och nu har jag väldigt lite ångest. Inte alla dagar, men väldigt många dagar.
Vad ja. Skönt!
Ja, det är helt sjukt. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna må så bra. Någonsin. Det är helt bisarrt. Så att mitt moment of the week är när jag träffade min psykolog häromdagen och hon bara, vet du vad, nu ska vi ses varannan vecka istället och sen så ska vi börja avveckla det här.
Men,
och jag bara, okej. Jag bara, hon bara, hur känns det? Jag bara, jag är inte redo. Hon bara, det kommer det aldrig bli. Jag bara, nej, okej.
Men shit.
Det är så jävla
jag trodde inte att man, alltså jag trodde verkligen så här att är du en ångestbenägen person så kommer ångesten att följa med dig och
ja.
Att så här, det är klart du kan lära dig att hantera den, men att så här, det är bara bra om du fortsätter gå sen psykolog.
Precis.
Jag tror Nej. Inte man avvecklar det.
Nej, alltså så här, jag är fullt medveten om att det kommer komma perioder då jag troligtvis kommer behöva hjälp igen, för att jag har dels den problematiken att jag har GAD som är en ganska jobbig grej att ha, där man liksom har generell ångest över liksom allt. Det sätter sig liksom på allting. Om jag verkar gnällig ibland så är det för att den vänder sig om efter nya saker och tycker jag är jobbiga. Det är liksom inte att såhär, åh, jag tycker att den här specifika saken är jobbig, utan den liksom såhär, aha, nu har du lärt dig hantera det där, men du tar det här istället liksom. Så att jag kommer säkert behöva få hjälp igen. Men jag har ju inte haft så här hanterlig ångest på jag skulle säga över 10 år. Så att det är toppen. Jag är så glad. Jag är så glad. Och nu är jag redo att sluta identifiera mig så jävla mycket med ångest.
Nice.
Det är inte min grej.
Vad härligt, Gustav.
Min grej är att hantera ångest, inte att ha det.
Gud, alla som har börjat följa den här podden för att de tycker att de själva har ångest. De tycker det är skönt att höra dig prata om det och kommer bara. Åh.
Ja, men jag tänker så här att man kan ta det här som en väldigt, väldigt lovande historia. Om man har ångestproblematik själv och tänker att det här kommer jag aldrig kunna lösa, så tänker jag att jo, du kommer säkert kunna lösa, jag menar, så här, inom rimliga gränser. Så det känns jättebra. Det känns verkligen som så här, ah shit, 2 år av den här podden och nu jag bara, tada! Surprise bitches! Jag har fortfarande ångest, men den är under kontroll.
Den är på en helt annan nivå än vad den var för 2 år sedan.
Gud ja.
Och med de orden så tackar vi för den här veckan.
Vi säger tack för oss. Kul att vara här, Klara.
Ja, kul att vara här, Gustav.
Kul att ni var här och lyssnade.
Verkligen. Vi får ju ofta frågan om att prata på nytt om spökhistorier, märker jag. Och jag tänker att det här som vi pratar om idag är ju ganska nära spökhistorier. Jag tänker att ni som lyssnar, om ni har varit med om, alltså så här, tror ni att ni såg en hustomte en gång?
Ja.
Eller tror ni att ni, alltså, har ni sett något oförklarligt ute i skogen? Eller har ni varit med om någonting? Så mejla oss om ni är okej med att vi läser upp det. Kanske. Vi läser allting anonymt såklart.
Ja, vi brukar utgå från det. Skicka ett mejl till hejatkonstenattvara.se och beskriv. Så kan vi snacka lite mer om det här någon annan gång. Jag tyckte det här var skitkul.
Det tyckte jag med.
Vad bra. Tack då.
Hej då.
Hej då.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.